Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till avsnitt 101, 101. Vad skulle du säga? 101?
Ja, 101 låter väl bra.
Välkommen till 101 avsnittet av podden Vi går till historien.
Mm. Och förra gången ägnade vi, Ulf Gemsjö och Fredrik, större delen av jubileumsavsnittet 100 åt det svenska 1600-talets kanske intressantaste gestalt och vid sidan av den heliga Birgitta, mest kända svenska kvinnan i historien, drottning Kristina. Vi följde hennes sista 20 år i Rom och försökte sammanfatta denna fascinerande och gåtfulla kvinnas väsen. Ja, du hade mycket att säga i din analys där. Mm, men nu lämnar vi henne och tillbaka hem till Sverige, då Karl XI Sverige. Reduktionen av adliga gods ger landet en stark ekonomi och den enväldige kungen använder en stor del av pengarna att rusta upp försvaret. Indelningsverket ger Sverige en stående armé. 1600-talets Sverige är en växande stormakt. Finland har varit vår östra rikshalva sedan 1100-talet. 1561 får vi norra Estland och genom freden i Stolbova 1617 stänger vi ute ryssarna från Östersjön genom förvärvet av Ingermanland och Kexholms län. Genom stilleståndet i Altmark 1629 får vi Livland, det vill säga södra Estland och norra Lettland. Vid Västfaliska freden 1648 efter 30-åriga kriget får vi områden i norra Tyskland, svenska Pommern, Wismar och Bremen-Värden. Och vid frederna med Danmark 1645 i Brömsebro och 1658 i Roskilde får vi vid första freden Jämtland, Härjedalen, Gotland, Ösel och Halland på 30 år och vid andra freden Roskilde, Skåne, Blekinge, Bohuslän och Halland för alltid. Ja, faktiskt även Bornholm och Trondheims län, men dessa båda sistnämnda områden får vi lämna tillbaka 2 år senare. Ett danskt försök att ta tillbaka de sydsvenska landskapen under andra halvan av 1670-talet misslyckas. Ja, hur går det då med försvenskningen av dessa områden? Vi har tidigare berättat om de nordskånska snapphanarna som gjorde livet surt för den svenska ockupationsarmén. Även efter freden 1679 finns dessa skånska gerillakrigare kvar i Göingeskogarna. Bekämpas förstås av svenskarna. Så sent som 1703 avrättas den sista snapphanen. Centrum för försvenskningen av Skåne utgår från det nygrundade ditt gamla universitet i Lund. Skånska studenter förbjuds att bege sig till Köpenhamns universitet för att studera där som man gjort sedan slutet av 1400-talet.
Men de kunde åka dit och dricka lite öl i Nyhamn.
Det var inte något att rekommendera. Man såg inte med blida ögon att man överhuvudtaget begav sig till Köpenhamn eller till Danmark. Ja, vilken tror du var den viktigaste yrkeskåren så att säga, när det gällde försvenskningen?
Ja, på den här tiden, jag vill ju säga alltså teologi och prästerna.
Det är helt klart prästerna, ja. Användandet av danska biblar, psalmböcker och katekeser förbjuds. Katekesundervisningen, alltså utlärandet av den kristna läran genom Martin Luthers katekesbok med pedagogisk frågor- och svarmodell, betydde ju, som vi talat om tidigare, mycket för att läs- och skrivkunnandet låg på en mycket hög nivå i Sverige. I de sydsvenska landskapen fyllde ju nu katekeserna en dubbel funktion, både utlärandet av den lutherska kristendomen och det svenska språket. Frågan är om inte läsningen i katekesen var det som betydde bäst för försvenskningen. Den nytillsatte svenske biskopen i Lund skriver till Karl XI om stora framgångar i detta försvenskningsarbete. Men i själva verket gick det trögt. De danska prästerna var minst av allt samarbetsvilliga. De gömde danska biblar, de behöll sin klassiska pipkrage och fortsatte att predika på danska, trots att det kunde leda till böter och avsättning. Det skedde på 1680-talet en rätt stor invandring av svenska präster till Skåne, men huvuddelen är förstås danskar. Svårigheten för de skånska prästerna var väl inte att rabbla bibeltexter på svenska utan att skriva och hålla egna predikningar på det nya modersmålet. Ja, idag ser vi ju till och med hur en dansk förbundskapten i fotboll inte pratar svenska med de svenska fotbollsspelarna. Har du följt den här debatten? Han har ju fått en del kritik för det att han pratar engelska istället för danska. Har du någon uppfattning där?
Jag tycker det är dels självklart att han pratar engelska, för hade han pratat danska så hade nog ingen förstått honom. Jag kom i kontakt lite i jobbet med just danska kollegor och jag vill gärna prata engelska. Så det ser jag egentligen som positivt. Och det faktum att han är dansk, det bryr jag mig inte så mycket om. Nej, det är fotboll. Och danskarna är bra på fotboll. Nej, jag lägger mig inte i den negativa kören, utan jag hoppas på den här nya snubben här.
Du tror att han har kommit över Brönsebro och Skilde?
Ja, du menar att han aktivt skulle sänka som någon form av hämnd här, det svenska landslaget?
Jag tror inte det kan uteslutas.
Och sen, det vore ju intressant om de möttes, Danmark-Sverige, och det kommer de ju att göra förstås. Mm. Och intressant.
Och för en gångs skull så håller jag faktiskt inte alls med det där i språkfrågan, utan jag tycker det är skandalöst att han pratar engelska. Det är klart att han ska prata danska. Skandinaver ska väl försöka förstå varandra istället. Det finns ju många danskar, norrmän, svenskar som pratar en någon slags skandinaviska, att man försöker närma sig varann i språket.
Vet du vad det där är? Ska jag vara, nu är jag helt ärlig. Det här skandinaviska du pratar om, jag förstår inte var jag kommer ifrån nu, men det är alltså när norrmän och danskar, de förtydligar sitt språk för att vi dumma svenskar ska förstå. Det är inte alltså tvärtom, utan det är de som försvenskar sitt språk. Och hade de inte gjort det så hade vi inte förstått. Men de förstår nog oss. Så det där är, det är man lite ute på hal is och djupt vatten. För de gör oss en tjänst här när de...
Ja, men jag tycker den här gemensamma skandinaviska låter bra. Sen vet jag att det kanske stämmer det här att de har lättare att förstå oss än vi dem och så här, där är det svenska och danska. Det är möjligt, jag har ingen aning. Men hur som helst, jag tycker ändå att det är lite tråkigt svaghetstecken där. Att då, precis som att engelska nu blir någon slags första språk på universiteten och så här.
Men det du säger...
Det är en tråkig utveckling. Ja.
Jo, men det du säger nu är ju att du vill att de nordiska språken ska anpassa sig till svenska. Det är ju det du säger.
Ja, till varann tycker jag låter lite snyggare kanske. Ja, vi lämnar det. Hur går det då i övrigt med försvenskningen här? Jo, lättare går det faktiskt inom administrationen och faktiskt även det militära. Ett känt exempel är Flyinge kungsgård utanför Lund som blir centrum för den svenska Ja, det kan jag fråga dig om. Du har ju bott i London. Nej, Flyinge, vad är det känt för?
Vad sa du?
Flyinge. Ligger Flyinge mellan Lund och Eslöv ungefär där. Och vad finns det gott om där?
Brännvin.
Ja, möjligt, men inte officiellt. Utan vad finns det gott om? Jag ger en ledtråd där. I stallarna.
Ja, det måste ju vara hästar då. Förstås.
Ja, det blev centrum för den svenska militära hästaveln. I krig behövdes ju inte bara soldater utan också ständigt nya hästar. Och på flygen avlade sig fram så kallade klippare som var starka och uthålliga och lämpliga i strid. Och är det idag är väl flyg Sveriges, vad heter det, hippologiska centrum. När det gäller den mäktiga skånska adeln drabbas även den av reduktionen. En del danska adelsmän lämnade sina gods som togs över av svenskar. De svenska myndigheterna uppmuntrade invandring inte bara av svenska adelsmän och präster utan även av bönder och soldater. Och helt klart förekom det en del övergrepp här från svenskarnas sida med stölder, misshandel, mord, våldtäkt och genom hot och utpressning togs en del gårdar över. Det första av Karl den XI:s generalguvernörer som styrde Skåne var den kände Johan Gyllenstierna som gick hårt fram och ville förstatliga de skånska godsen. Efter hans överraskade tidiga död blev hans efterträdare Rutger von Ascheberg som gick varsammare fram, stödde de skånska bönderna så att de märkte att de fick det bättre än de haft det under danskt styre. Skånska bönder kunde få säte i riksdagen, något som varit otänkbart under danskt styre. Så, trots att många skåningar, inte bara snapphanar, varit lojala mot danskarna under skånska kriget och trots att av svenskar tillfångatagna snapphanar avrättades under de mest bestialiska former, måste man säga att svenskarna ganska snabbt lyckades vända opinionen i provsvensk riktning. När det stora nordiska kriget började bara 20 år efter freden efter skånska kriget var den skånska befolkningen helt klart lojal mot sina nya herrar i kriget mot Danmark. Går vi vidare till Blekinge blir ju, som vi talat om flera gånger tidigare, grundandet av den nya flottbasen och staden Karlskrona av allra största betydelse. Blekinges tidigare centrum, Ronneby, förlorade nu sin betydelse. Det är en stad som blivit hårt drabbad av svenskar tidigare. Ronneby ansågs vara ett centrum för det danska motståndet mot försvenskningen. Och ja, vad kan vi erinra oss här? Vad var det som hade drabbat Ronneby? Jag kommer ihåg om vi går nästan 150 år tillbaka i tiden.
Ja, men det där kommer jag ihåg. Det var någon massslakt där på människor.
Visst, ett blodbad där 1564, Erik XIV:s sanslöst brutala behandling av Ronnebys befolkning under nordiska 20-årskriget. Och nu flyttas stadsprivilegierna till nygrundade Karlskrona och Ronnebys befolkning uppmanas att flytta dit. Man har ju också grundat ännu en ny stad här som fick stadsprivilegier uppkallad efter Karl XI:s pappa. Vad heter den staden?
Karlshamn.
Ja visst, som också fick stadsprivilegier. Alltså man kan säga att försvenskningen av Blekinge genomförs genom att svenskarna grundade två nya städer. Karlshamn namngiven efter Karl XI Gustav och Karlskrona namngiven efter sonen Karl XI. Karlskrona kom under 1700-talet att bli Sveriges tredje största stad och en tid faktiskt den näst största, alltså jämbördig med Göteborg. Ja, hur tycker du situationen idag i Skåne? Är man 100% lojal mot Sverige eller finns det kvar någonting av det här solidariteten med Danmark och att man skulle vilja återgå till Danmark? Och så? Du som har bott i Skåne, har du mött några provdanska strömningar som fortfarande lever kvar?
Ja, alltså min erfarenhet av Skåne, det är ju att jag tror att skåningar är närmast Skåne på något sätt. Jag tror Skåne är patriotiskt, men jag tror inte det är till Danmark längre då. Men inte heller Sverige.
Okej, okay, nej. De är sig själva.
De är sig själva. Så,
ja, intressant.
Ja, jag tror det finns, och det är väl ganska vanligt, det finns något visst Stockholmsfrakt, det tror jag.
Ja, intressant. Ja, när vi går vidare. I Bohuslän går förtjänstningen lättare, mycket beroende på att den norska dialekt som talades där skilde sig också i liten grad från den som talades i de omgivande svenska landskapen. Och den starka mannen är faktiskt även här, Rutger från Ascheberg, som köper upp en stor del av godsen i landskapet. Men det finns också en del förmögna kvinnor, det mest kända Margareta Wittfeldt, som bland annat äger idag kända fiskelägen som Smögen, Gravarne, Fiskebäckskil. Hon har ingen arving utan testamenterar hela sin väldiga förmögenhet till minne av en i tonåren död son till ett gymnasium i Göteborg. Det Wittfeldtska gymnasiet som väl än idag är stadens prestigeskola. Och nu får jag väl på med alla de som går på andra gymnasieskolor i Göteborg. Men visst, Wittfeldtska gymnasiet är ju välbekant, eller hur?
Jag tror jag har en väldigt nära vän som gick där.
Det var ingen mönsterelev, det är där du ska komma fram till. Så, inte någon bra reklam för skolan, eller?
Nej, tvärtom. Jag vill hedra honom genom att säga att du har rätt.
Ja, skönt,
men det är bara för hans skull.
Ja, skönt. Hoppas han lyssnar. Eller?
Ja, det gör han inte. Jag ska be honom.
Ja, det får du göra. Okej. Ja. Nej, vi får väl säga som man gör i tv med reklam. Så det finns många andra bra gymnasieskolor i Göteborg. Schillerska är nästan känd. Ja, vi går vidare. Den tidigare mycket omfattande handeln som drivs mellan bohuslänska bönder längs kusten och Danmark förbjuds. Som i Blekinge är städerna viktiga. Här koncentreras det mesta till Göteborg, medan Kungälv och Uddevalla minskar i betydelse. Man stöttar dock Marstrand på grund av dess fästning och militära betydelse. För att få en svensk bastion närmare norska gränsen grundas en stad i norra Bohuslän, nämligen Strömstad. Som i de sydsvenska landskapen används kyrkan och prästerna i försvenskningsarbetet. När det gäller de norrländska landskapen, Jämtland och Härjedalen, går försvenskningsarbetet ännu lättare. Här saknas helt adel och stora gods. Jämtland slås ihop med Ångermanland och Medelpad med Härnösand som residensstad. Och Härjedalen med Hälsingland och Gästrikland med Hudiksvall som centrum. Gotland saknade också adel och hade intagits av danskarna under skånska kriget som, när de tvingades lämna ön vid freden, förstörde medeltidens och Kalmarunionens mäktiga Visborgs slott. I de baltiska provinserna är läget mer komplicerat. För bönderna är det svenska styret helt klart positivt. De hade varit livegna och nu blev fria. Den baltiska adeln däremot förlorar på svenskstyret, inte minst på reduktionen. Den främste baltiske kritiken mot svenskstyret och dess följder för den baltiska adeln är en viss Johan Reinhold Patkull. Han var faktiskt född i fängelse i Stockholm eftersom hans far misstänktes för förbindelser med Polen under Karl X Gustavs krig där under 1650-talet. Dennes hustru delade frivilligt makens celltillvaro och föder där sonen. Men mannen benådas och familjen kan återvända till Livland. Och där blir Johan Reinhold officer, men gör sig känd för sitt fruktansvärda temperament som kunde leda till att han piskade och slog ihjäl sin omgivning, både män och kvinnor, och ställs inför rätta och döms till döden. Men han hade då flytt utomlands och man fick i mars 1694 nöja sig med att bränna de böcker och brev han skrivit. Patkull arbetar för att en allians av främmande makter ska börja kriga mot Sverige. En allians bestående av Danmark, Polen, Sachsen och Ryssland, vilket också kommer att ske. Till sist kommer också de svenska myndigheterna få fast honom och han blir halshuggen 1707. De baltiska provinserna är ju två med olika bakgrund, Estland och Livland. De tysk-baltiska godsherrarna i Estland hade frivilligt lagt sig under Erik den XIV Sverige 1561 och behöll en ganska självständig ställning. Livland däremot hade Gustav II Adolf erövrat från Polen-Litauen under 1620-talet och där var det svenska styret hårdare. Man försöker försvenska de båda baltiska områdena genom att ge stora förläningar till svenska adelsätter som De la Gardie och Stenbock, samtidigt som man låter finska bönder ta över gårdar i framförallt Estland. Kända personligheter leder försvenskningsarbetet. Först den kände biskopen Johannes Rudbeckius, som grundade Sveriges första gymnasium i Västerås. Han kom tidigt på kollisionskurs med den tysk-baltiska adeln då han började inskränka dess rättigheter och förbättra villkoren för de livegna bönderna. En poäng är att han vägrade tala något annat språk än svenska med dessa adelsmän. Han krävde att de skulle lära sig svenska eftersom de nu styrdes av svenskar. Efter Rudbeckius kom ett annat känt namn vi talat mycket om, nämligen Johan Skytte, skräddarsonen från Nyköping som gjorde en verklig klassresa, blev Gustav II Adolfs lärare och riksråd, hela tiden motarbetad av högadeln med Axel Oxenstierna i spetsen. Han arbetade för en fullständig förening med Sverige av de baltiska provinserna där svenska lagar och förhållanden ska råda. Det är han som bland annat grundar hovrätt och universitetet i Dorpat, Sveriges andra efter Uppsala. Men efter Gustav II Adolfs död förlorar Skytte sin beskyddare. Axel Oxenstierna tar helt över och han och hans aristokratiska kollegor har mindre förståelse för böndernas krav och mer för sina svenska ståndsbröder som tar över baltiska godsgårdar. När Karl XI så inför sin religion blir motståndet hårt från adeln i Skåne, Pommern och framförallt i Baltikum. Danska och tyska adelsmän hade ju inte tidigare statliga gods som staten kunde ta tillbaka. I Livland däremot slår man till mot de svenska adelsmännen där och även, som jag nämnde förut, de tysk-baltiska kollegorna. Försvenskningen skärptes under 1690-talet med kyrkan och universitetet i Dorpat som verktyg. Man kan väl sammanfattningsvis säga att det under Oxenstiernas och Karl XI:s förmyndarregeringstid inte hände så mycket. De högaristokratiska rådsherrarna hade förståelse för sina baltiska kollegor, men när Karl XI tog över och blev enväldig så tog försvenskningen fart även här. För den nyblivna stormakten, som av övriga Europa kanske sågs lite som en stormaktsuppkomlig, gällde det att på olika sätt manifestera sin nya status genom att peka på en storslagen historia och också visa ett rike med ståtliga slott på landet och förnämliga palats i städerna, framförallt i huvudstaden. Och detta skulle visas i Erik Dahlbergs praktverk Svecia Antiqua et Moderna, det forna och det nya Sverige. Ja, Erik Dahlberg har vi ju talat mycket om. Vad tänker du på i samband med hans namn?
Jag tror att du har ställt exakt den här frågan tidigare.
Ja, och nu testar jag om du kan besvara den som du gjorde förra gången på samma sätt.
Jag tror jag svarar fel då. Så jag är inte konstnär. Nej. Då, eller? Men det, då är jag inte helt fel ute.
Nej, så kan det vara. Ja, det var ju, han ritade och målade och arkitekt och allt det där. Men vilken spektakulär händelse, eller kanske man i första hand ändå tänker på i samband med Erik Dahlberg.
Ja, men det är väl tågen över bält.
Ja, visst. Han gjorde ju en lysande karriär. Han var född Jönsson, men han blir friherre och greve Dahlberg, fältmarskalk, arkitekt, landshövding, generalguvernör över först Bremen-Värden och sen vid 71 års ålder över Livland. Och hans kanske främsta talang, det var ju som fästningsbyggare. Svecia Antiqua et Moderna, senare ändrat till Et Hodierna, alltså Sverige av idag. Det arbetade Dahlberg med från 1661 till sin död vid 78 års ålder 1703. Verket innehåller 353 koppargravyrer över städer och slott under 1600-talet. Syftet är att visa upp Sveriges stormaktstid, inte minst för utlandet. Boken innehåller också texter av professorer i Uppsala som beskriver landskap och orter. Dahlberg åker runt i riket och tecknar av städer, slott, palats, herrgårdar och kyrkor. Typiskt för bilderna är, inte minst då för utländska mottagare. Boken blev en vanlig present till utländska dignitärer. Att visa ett så mäktigt land som möjligt. Slotten och andra byggnader ser större ut än i verkligheten. Dahlberg ritar gärna till några extra torn. Och i vissa fall finns de i verkligheten bara som ritningar och skulle aldrig byggas på grund av bristande ekonomiska förutsättningar. Det finns ett intresse nu för att bevara fornminnen, runstenar, fornborgar och forngravar. Landshövdingar, biskopar och adliga godsägare uppmanas delta i detta. Man inrättar ett antikvitetskollegium med den nu till åren komne Georg Stjernhielm, den svenska skaldekonstens fader, som chef. Honom har vi pratat en del om. Kommer ihåg hans berömda lärodikt? Det är lite av inledningen till svenska litteraturhistorien.
Nej, du får gärna berätta igen.
Ja, jo, det var ju Herkules. Herkules som ställde sig för ett val, du kommer ihåg? Han skulle välja sin framtid och vad valde han mellan?
Ja, det var länge sedan, va? Det var två vägar, va?
Exakt, exakt. Den breda och den smala.
Ja,
ja, det. Ja, det var länge sedan. Det är 1658 kom det. Ja. Och han möter ju då, alltså han först möter han ju då fru Lusta, som tillsammans med sina döttrar Flättja, Kättja och Lättja och sonen Rus erbjuder ett liv i sus och dus på den breda vägen. Och sen kommer han möta då fru Dygd som erbjuder den smala vägen med plikter och ansvar. Ja, man får inte veta riktigt vad han väljer, vilken väg han väljer faktiskt. Utan det får läsaren själv då bedöma. Ja, intressant. Samlingarna i Sveriges mest intressanta museum, Livrustkammaren, går tillbaka till denna tid. Museets bakgrund är de kläder som Gustav II Adolf använde i kriget i Polen under 1620-talet. Och likaså historiska museets och nordiska museets samlingar går tillbaka till 1600-talets samlande av historiska föremål. Den starka nationalism som präglar stormaktstiden går tillbaka till göticismen, som menar att Sveriges forntid var dess storhetstid. Man menade att göterna, goterna, gutarna haft sitt urhem i Sverige, och vi har ju Götaland, Östergötland och Västergötland och Gotland. Det fanns en kritik bland vissa universitetslärare mot detta, att till exempel goterna, som var de första som fick staden Rom att falla, skulle ha utgått från Sverige. En känd replik från riksantikvarien Verserus, som tyckte att de som tvivlade på göticismens uppfattning skulle som landsförrädare få lagens strängaste straff. Han säger: "Jag skulle vilja att man i tvivlarens hårda panna slog och det stenblock som hos oss finnas ristade med runor."
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Under 1500-talet förfäktas dessa idéer bland annat av de till Rom landsflyktiga bröderna Magnus som vi berättat om. Johannes Magnus, Sveriges sista katolska ärkebiskop, drog tillbaka den svenska regentlängden till Novaks sonson Magog. I Johannes Magnus bok finns många Erikar och Karlar, vilket som bekant gjorde att Gustav Vasas söner kunde kalla sig.
Jo, men det blev ju väldigt höga siffror på Erikarna.
Ja, alltså Erik den
14:e.
Ja, visst. Och Karl den
9:e.
Mm, så var det. Den här nationalistiska göticismen fick en ny storhetstid under romantiken i början av 1800-talet med författare som Erik Gustav Geijer och Esaias Tegnér. Och ja, den senaste nationalistiska trenden var väl i slutet av 1800-talet med Skansen, Nordiska museet, Svenska flaggans dag, nationalromantisk konst och så vidare. Men jag vet inte vad du tycker. Alltså idag talar ju faktiskt de flesta partiledare, till exempel både till höger och vänster, om kärleken till Sverige eller hur, svenska värderingar och så vidare. Eller? Det har blivit väldigt, väldigt inne där att hylla Sverige nu, att vi ska känna oss som riktiga svenskar och sådär.
Historien går liksom som en pendel fram och tillbaka. Så, och då gäller det ju förstås att inte gå för långt åt något håll i den här pendelrörelsen.
Jo, så kan det ju vara. Men är det också, man har en känsla att det är populärt, det säljer där med att Sverige... Jag menar, det är ju inte bara... Alltså, traditionellt tänker man mer så här höger och konservatism och som nu... Även Magdalena Andersson pratar ju väldigt mycket om Sverige och hur hon älskar Sverige och så här. Är det hur?
Ja, men det är ju där pendeln är nu.
Ja. Och du ser, SVT har ju visat en serie om den svenska historien. Och framförallt, vi har ju Sveriges bäst underhållande podd, Vi går till historien.
Ja.
Men, vi går tillbaka till stormaktstiden. Den som kom att förkroppsliga tanken på det svenska folkets unika bakgrund och som drev denna tanke allra längst är den mångsidigt begåvade Olof Rudbeck i sitt berömda verk Atlantis. Och jag tänkte vi skulle avsluta dagens avsnitt med att prata om honom och hans verk. Först lite bakgrund då. Han var son till Västeråsbiskopet Johannes Rubeckius som vi nämnde förut. Efter studier i pappas gymnasium kommer han till Uppsala. Han blir känd redan i 20-årsåldern för att ha upptäckt lymfkärlsystemet. Något som anses vara den första viktiga vetenskapliga upptäckten i Sverige. Den 22-årige Rudbeck demonstrerar lymfkärlen vid en dissektion inför drottning Kristina och berättar också om blodomloppet, om artärer och vener. Efter studier i Nederländerna kommer den nu på grund av lymfkärlsupptäckten internationellt berömde Rudbeck tillbaka till Uppsala trots många anbud från utländska universitet. Han anlägger i Uppsala med stöd av sina supportrar Axel Oxenstierna och universitetskanslern Magnus Gabriel de la Gardie en botanisk trädgård som blir Europas största efter den i Paris. Han samlar växter i ett herbarium och ger ut skrifter med Sveriges samtliga växter avbildade. Han är, som så mycket annat, också då den svenska botanikens fader. Botanik, anatomi och medicin är hans huvudintressen och som nu en professor vid 30 års ålder och universitetets rektor vid 32 års ålder låter han uppföra en kupolbyggnad på universitetsbyggnaden Gustavianum där det inryms en så kallad anatomisk teater. Den rymmer 200 personer, enbart ståplatser, och är byggd som en grekisk amfiteater. Och där dissekerade Rudbeck lik inför sina studenter. Och den finns ju kvar. Har du varit där och sett det? Eller?
Ja, nej, det har jag inte varit.
Mycket intressant. Ja, det får du besöka nästa gång du är i Uppsala. Alltså Rudbeck, han är så mycket mer. Han är också ett mekaniskt geni. Han konstruerar kompasser, startar ett boktryckeri, tillverkar fyrverkerier, förser Uppsala med en vattenledning med ett pumpsystem, anlägger slussar och skeppsdockor, konstruerar en båt, en postjakt som går med post mellan Uppsala och Stockholm. Han studerar rymden och skriver om kometer. Han bygger vattenverk och kvarnar, stenlägger gator i Uppsala och prickar ut farleder i Mälaren. Han är också en skicklig musiker och sångare. Hans djupa basröst överröstar alla andras vid gudstjänsterna. Han komponerar musik till Axel Oxenstiernas och Magnus Gabriel de la Gardes begravningar och till Karl XI:s kröning. Han bygger själv en orgel, en domkyrkoorgel. Ja, alltså, han är verkligen en sann renässansmannen, l'uomo universale, lite av en svensk Da Vinci. Eller hur? Du blir imponerad.
Sannoliken. Förtjänar han också en mer känd status i Sverige idag? Är han lite bortglömd?
Ja, alltså, det som är lite trist är kanske att det, om man fortfarande är känd, så är det ju för inget av det här som jag har nämnt, utan just för det här Atlantikan. Alltså, från 1670-talet kommer det mesta av hans tid att gå till det här storverket Atlantika. Och uppmärksamheten kring den, som sagt, har gjort att Rubiks alla andra förtjänster är lite fallit i glömska. Och huvudtesen i Atlantika, det är att det som de gamla antika, bibliska och isländska författarna skriver om egentligen utspelar sig i Sverige. Alltså, Sverige är det äldsta landet, svenskarna är det äldsta folket, det svenska språket är det äldsta språket. Och när det gäller det sistnämnda påståendet för Rudbecks död av Georg Stiernhielm, man vänder sig mot den tidigare gängse uppfattningen att det äldsta språket skulle vara, ja, vilket då tror du? Så det var en vanlig uppfattning vid den här tiden, när kyrkan var stark.
Ja, jo, men latin då förstås.
Ja, ja, eller hebreiskan faktiskt.
Ja, jo, jo. Ja, men okej, okay då. Mm.
Alltså, vad Stiernhielm och Rudbeck menar är att i paradiset talade svenska på grund av de båda första människornas namn. Människan är ju skapad av jord, av stoft, av damm, ta bort V får vi Adam. Eller hur?
Mm. Och, alltså, jag märker redan nu att resonemanget är ungefär på min sons liksom sjuåriga nivå. Men ja, men fortsätt.
Ja, men jag ska, man måste övertyga ytterligare. När Adam sen vaknar ser han en vacker, sån här som på ett fikonlöv, kanske naken skönhet, så utropar han: Eva!
Okej, okay, ja, nu är vi nere på min 4-åringsnivå här. Ja.
Okej. Ett annat bevis på att svenskan är det äldsta språket är att vi, till skillnad från andra språk, uttalar alla bokstäver i orden. Det ligger något i det här, för tänk på engelska och franska, där man hoppar över en del bokstäver, eller hur? När man uttalar vissa ord.
Okej. Okay.
Ja,
jag är övertygad, nu är jag övertygad.
Ja, vad skönt. Ja. Utgångspunkten för Rudbeck, som titeln på hans verk syftar på, är ju att Atlantica, Atlantis, som Platon skriver om, du vet Atlantis. Vad var Atlantis, eller vad får du för association?
Ja, men det är ju den sjunkna staden.
Ja, just det. Och det var ju ett idealland, eller hur? Och, men Rudbeck menar att det inte alls är något påhittat idealsamhälle, idealland, utan helt enkelt Sverige. Varifrån Europas och även delar av Afrikas och Asiens kultur utgått ifrån. Och de sista 30 åren av Rudbecks liv ägnade han sig åt detta verk, som kom ut i olika delar, den första 1677, den sista 1702. Hans främste supporter och stödjare var kungen Karl XI. Liksom Johannes Magnus härledde Rudbeck svenskarna från Noah, gubben Noah. Han hade ju 3 söner, Sem, Ham och Jafet. Sem är stamfar för de semitiska folken som araber och judar. Ham för hamitiska, afrikanska folk, och Jafet för indoeuropeer. Att knyta dem till olika folkslag är väl idag kanske närmast rasistiskt, men namnen lever ju kvar i språkhistorien, eller hur? Man talar ju om semitiska språk som arabiska och hebreiska, och om hamitiska språk i Afrika, indoeuropeiska språk. Det är ju lite märkligt det här med begreppet antisemitisk. Det borde ju omfatta aversion både mot judar och araber, eller hur?
Ja, alltså jag kan ingenting, men om du säger det så är det väl märkligt om det inkluderar båda, absolut.
Ja, alltså, ja visst, alltså man kan ju tycka att det är märkligt och sorgligt då att dessa folk med detta gemensamma ursprung då har blivit dödsfiender.
Mm. Mm. Du kanske är på väg mot Nobels fredspris här, om du utvecklar lite mer.
Ja, första steget togs den 15 februari, 15 mars ja, 2024. Ja, Jafet då, Jafets ättliga, det var alltså de första svenskarna. Och de kom hit efter syndafloden till ett välmående land. Här fanns mat i form av fiskar och vilt, medan man i södern fick livnära sig på frukt. Och något annat positivt är klimatet. Rudbeck skriver om att vintern är klar, sund och frisk, medan i södern, skriver han, det är en osund, orenlig och illaduktande. Sommaren, skriver Rudbeck, är i Sverige både natt och dag så ljuvliga att de inte kan jämföras med någon ort i söder. I Norden är ljuset och dess ljuvligheter rikligare än i söder, för på vintern flammar norrsken. Den vita snön alstrar sådan klarhet att man kan resa inte bara på dagarna utan också på nätterna. I södern finns besmitteliga sjukdomar som gör att människor inte blir alls gamla som i Norden. Ett idealland som Atlantis kan sammanfattningsvis inte ha någon annan motsvarighet än Sverige. Rudbeck beskriver vårt land som ljuvligare än något annat. Även om man åkte jorden runt skulle man inte hitta någon motsvarighet. Här finns, citat, bördiga dalar, ljusa sommarnätter, metaller i bergen, villebråd i skogarna, fisk i alla sjöar och strömmar, ett folk med reslig kroppsväxt, styrka och god hälsa. Rudbeck tycker att Platons beskrivning av huvudstaden i Atlantis påminner om Uppsala. Men det finns tre företeelser han inte känner igen från Platons Atlantis. Det är vin, elefanter och översvämning. Men Rudbeck menar att vinet är vårt kornvin, alltså öl och mjöd. Och elefanter hette ursprungligen elgefanter, som alltså förkortas till älg. Med översvämning menar Platon de stora fälttåg där svenskarna översvämmade Europa. När det är olika folkslag kommer till exempel langobarder från de som bar hillebarder, medan väringar kommer från Värend eller möjligen Värnamo. Ortsnamn i olika kulturer har Rudbeck förklaringar på. Tebe, Täby i Uppland. Indiska Brahma kommer ju från Bromma. Troja, det trojanska kriget. Ja, här är en bokstav blivit fel. Det är Troja, ska förstås vara Trosa. Och den underjordiska dödsfloden Styx kommer från Stygå.
Mm. Är det här ett skämt eller... Är det han som säger det här alltså?
Ja, han skriver det här och det här togs av de allra flesta på fullaste allvar. Och man blir väldigt stolt över att läsa om vårt rikes fantastiska bakgrund här. Ja, andra geografiska namn, Ararat, som Noaks ark strandade på, var ju Ara, alltså Åre, Åreskutan. Floder som Don och Donau är förstås också svenska, de som brusar och donar. Floden Rån är den man ror på. Och mytologiska gestalter, guden Bal är vår Balder. Herkules heter från början Herkalle. Merkurius, märkesman. Pluto kommer från Blota. Romarnas högsta gud Jupiter kommer från ett lite avspänt namn för vikingarnas populäraste gud. Gubben Thor, Jupiter. Bacchus kommer från Bagge. Vi har ju uttryckt Norrbagge som användes av svenska under just denna tid som en negativ beteckning under kriget mot Danmark-Norge. Norrmän som man inte kunde lita på. Men för att återkomma till din fråga här, alltså det som är lite intressant här, det är ju att den ursprungliga naturvetenskapsmannen Olof Rudbeck har så lätt för att, som vi kan tycka och inte minst du kan tycka, med stor fantasi dra väldigt snabba och dåligt underbyggda slutsatser av mycket tveksamma sammanhang. En naturvetenskapsman är ju känd för sin vetenskapliga noggrannhet och objektiv forskning, försiktiga slutsatser, och de är inte mycket väl underbyggda. Och det är frågan, trodde verkligen Rudbeck själv på allt detta? Eller vad tror du? Är en lite humoristisk satir? Driver han lite med läsarna? Eller vad tror du?
Ja, men det är en intressant poäng. Alltså så här, det är två alternativ. Antingen är han, ja men alltså, som du säger, skämtsam och att det är ironi som ligger bakom det här. Eller så hör han hemma på ett mentalsjukhus. Alltså det är de två alternativen jag ser.
Ja, ja, vad som än är förklaringen, det är ganska underhållande, eller hur? Ja.
Mm.
Och som sagt, de allra flesta tyckte var ju väldigt stolt över det. Han hade några kritiker, men inte egentligen i Sverige, utan det var det, vet du, det tyska universitetet som ifrågasatte det. Alltså, man kan ju säga att Olof Rudbeck är ute i sista minuten med den här typen av litteratur, för det rationella, förnuftiga, naturvetenskapliga, upplysta 1700-talet är på väg att ta över. Olof Rudbecks liv skulle sluta mycket dramatiskt. Den 15 maj 1702 utbryter en brand i Uppsala som lägger nästan hela staden med nästan enbart träbebyggelse i aska och ruiner. Istället för att försöka rädda sitt eget hus som står i lågor ber han sig till Gustavianum och leder där med sin starka röst släktingsarbetet för att försöka rädda dess bibliotek. Ett ögonvittne skriver: då syntes överst på byggnaden i en virvel av gnistor mellan eldskenet och rökstoderna en gubbe av kämpaväxt och med gråsprängda lockar fladdrande för stormen. Rudbecks eget hus med botaniska verk och sista delen av Atlantikan brinner ner, men man räddar Gustavianum och man räddar domkyrkan. Den svenske 1800-talsskalden Karl Snolsky skriver i sin dikt om Olof Rudbeck: men så var och segrarens styrka slut, ur Gustavianum han fördes ut med sveda, kläder och lockar. En bruten gubbe med slocknad röst i kraftlöst bröst. Han bars bland ruiner och stockar. Efter den förödande branden börjar Olof Rudbeck leda en grupp som ska utarbeta en ny stadsplan för Uppsala. Men hans krafter är utomda och han avlider i september. På hans gravsten står det: Immortalem Atlantica, mortalem hic cippus testator. Och det kan väl översättas som: Atlantikan visade att han var odödlig. Gravstenen visar att han var dödlig. Det är lite fyndigt, eller?
Ja, men ganska bra. Men varför inte på svenska om det nu var ursprungsspråket? Det är väl det jag har emot det här.
Jag hade börjat stå på svenska. Ja, då är det rätt. Själv var han död, men hans verk lever vidare. Ja. Det är väl lite så vi alla kan tänka att vi måste ha någonting som lever vidare efter oss när vi själva dör. Så att vi genom våra verk, vad vi uträttat, blir odödliga. Ja, vi stannar väl där med denna intressanta redogörelse för Rudbeck och Atlantikan. Så återvänder vi, det blir väl en sista gång, till 1680-talet och början 1690-talet. Och ska väl återvända, det var ett tag sedan, till Karl den 11 och hans familj och se vad som händer där, till exempel. Så, jag tackar dig Fredrik och vi tackar våra kära lyssnare. Vi får be om ursäkt kanske att det här blir någon dag försenat nu i publiceringen. Eftersom vi jobbar nu på natten här mellan 15 och 16. Vilket kan bero på att vi har varit ute och rest här ett tag och så. Men okej, okay. Tack Fredrik.
Ja, men stort tack.
Så hörs vi om 2 veckor igen.
Det gör vi.
Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.